veto over future EU and NATO enlargement, effectively restoring sort of a sphere of influence logic that Europe worked decades to bury. So in short, I think a Russia-friendly peace, the one that we've asked the experts to score in terms of likelihood and impact, would not be peace. It would be prelude. It opens the door to more conflict. It fractures Western unity and it undercuts the foundations of European security.
Med det är konflikt slut. Reportrar var Johanna Melén, Lubnel Shanti och Johanna Sjöqvist Harland. Tekniker Stina Fagerberg, Maria Stillberg, Elin Hagman och Lotta Linderar. Producent var Anja Salberg och jag heter Kajsa Boglind.
Det här är P1 i Sveriges Radio. Klockan är 8.
Ekonyheter. 54 migranter räddats under natten från en övergiven oljeplattform i Medelhavet där de varit fast i flera dagar, rapporterar TT. Migranterna som lämnade Libyen hamnade på plattformen efter att deras gummibåt förlist. Bland de migranter som räddades fanns en kvinna som fött en pojke på oljeplattformen. Migranterna fördes till den italienska ön Lampedusa av ett fartyg som drivs av organisationen Open Arms. Vidare till Los Angeles i USA där det varit stora protester de senaste dagarna mot landets migrationspolitik. Och efter beslut från president Donald Trump så är nationalgardet nu på plats i Los Angeles. Så här sa vår USA-korrespondent Gina Lindberg för en stund sedan.
Ja, medlemmar ur nationalgardet har börjat anlända nu till Los Angeles. Nationalgardister med kravallutrustning har kommit till stan och de är alltså ditkommenderade av president Donald Trump. Han har beordrat 2000 personer ur nationalgardet till Los Angeles för att öka säkerheten. Och de senaste dagarna har det varit flera polisräder i och runt Los Angeles där polisen har gjort tillslag mot arbetsplatser och gripit papperslösa migranter. Och det är det här som har lett till protester mot polisen och mot migrationsmyndigheterna. Protester som mestadels har varit fredliga men som på vissa håll har lett till sammandrabbningar där demonstranter har kastat sten och polisen har använt tårgas och gummikulor. Så Donald Trump har fattat beslut om det här med nationalgardet trots att den politiska ledningen i Los Angeles och även guvernören i Kalifornien säger att det inte behövs, att polisen redan har kontroll över läget.
Rapporterade USA-korrespondent Gina Lindberg. Den sedan tidigare aviserade utväxlingen av krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina kommer att inledas i veckan som kommer. Det meddelar Ukraina enligt nyhetsbyrån AFP. Beskedet kommer sedan länderna anklagat varandra för att inte leva upp till överenskommelsen som nåddes i början av veckan vid ett möte i Istanbul. Under mötet ska parterna ha kommit överens om att överlämna alla soldater som är allvarligt skadade, samtliga soldater mellan 18 och 25 år, samt kvarlevor efter 6 000 stupade soldater vardera. Skådespelerskan och sångerskan Susie Eriksson får årets karamell- och diktstipendium som instiftades av Povel Ramel 1982. Hon har bland annat spelat i tv-serien Care of Segermyr, deltagit i tv-programmet Bäst i test och spelar i musikalen Mamma Mia. Juryn lyfter fram hennes mångsidighet som sjuder och puttrar i radio, tv, film, revy och krogshower. Det var Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Och
Oavsett hur vädret blir, ett säkert sommartecken när programmet Sommar börjar närma sig. Och nu ska det handla om författaren och översättaren Britt G. Hallqvist, vars svärdotter intervjuas. Programledare är Kalle Lind.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte alltid tar upp. Jag heter Kalle Lind, jag är lite tjock på rösten, det ber jag om ursäkt för, men jag hoppas att det är Solveig Hallqvist som kommer att prata mest ändå under samtalet. Välkommen hit Solveig.
Tack ska du ha.
Ska du säga till mig, för vi sitter hemma hos dig i Lund.
Just det.
Vem är du, vad gör du?
Ja, nu när jag har öppnat munnen så hör ni ju alla att jag kommer från Finland. Jag är finlandssvensk.
Alltså. Mm, vi tycker om dig ändå.
Vad sa du? Att?
Vi tycker om dig ändå.
Jag hörde inte vad du sa.
Nej, det var nog tur.
Okay. Nå, i alla fall så gick jag på Handelshögskolan i Helsingfors. Och när kårlivet och allt det här blev för intressant och studierna blev lite sämre, så flydde jag som barnflicka till Moskva, på ambassaden i Moskva, där jag jobbade som barnflicka hos ambassadrådet. Och där fanns min man, kommande man Martin. Och på den vägen är det, men jag har då under tiden varit flygvärdinna och så vidare.
Och nu är du folkpensionär?
Jag är pensionär sen, jag är 82 idag.
Ja. Det märks inte.
Tack ska du ha.
Du bor i Lund idag som sagt. Och det gjorde även din svärmor.
Ja.
Och det är henne vi ska prata om.
Precis. Min svärmor träffade jag faktiskt redan i Moskva när familjen var där för att hälsa på Martin, deras son. Och redan där så blev vi bondar liksom. Och först vid mycket mogen ålder så upptäckte jag att hon har varit i mitt liv sedan jag var barn. Med de här skattkammarserierna och där hon då gjorde verser och bildböckerna, femböckerna, djungelboken, Bilbo, som hon gjorde tillsammans med Tove Jansson. Tove Jansson var den som illustrerade den.
Just det.
Lilla huset på prärien. Så att Ann på Grönkulla,
just det.
Allt det här har funnits med mig innan jag visste att det var Britt G. Hallqvist som var min svärmor.
Just det, och allt detta översatte alltså hon.
Ja.
Alltså Britt G. Hallqvist var en kvinna med ett otroligt stort övre. Hon har lämnat efter sig en gedigen produktion. Bara för att vi ska få en bild av henne, hon föddes 1914 och dog 1997.
Precis.
Och när debuterade hon?
Hon debuterade redan som student. Hon skrev små verser. Det var en professors fru som jag har glömt namnet på nu som upptäckte henne. Genom att hon gjorde så mycket verser inom studentlivet.
Och det var här i Lund?
Det var här i Lund, ja. Och så att hon skrev kuvers och allt sånt här i tidningen Lundagård.
Just det, det här är en institution i den lundensiska studenttidningen Lundagård, att det finns en så kallad Q-vers, ja. Icke-signerad, ofta ganska elak, ja. Ofta skriven på något klassiskt versmått om någon som gjort sig bemärkt inom den lilla akademiska bondbyn.
Men alltså, då började hennes karriär. Hon började med att skriva små verser, eller översätta små verser. Och då fick hon ju inte mer än betalt några kronor per rad på den tiden.
Men var det då till de här Min skattkammare?
Ja, hela den serien.
Det var en sorts antologier som togs fram med alla möjliga sorters texter som,
helt riktigt,
som riktades till barn. Och det har nog gjorts i flera omgångar. Ja. Jag tror den sista vända gjordes på 70-80-talet.
Ja, det har kommit nytryck av dem nu. Som...
Ja, dels nytryck och dels att man har liksom fyllt på och gjort nya antologier längs med vägen.
Jo, precis.
Och där var det alltså Britt G. Hallqvist som översatte många av de här brittiska nursery rhymes.
Ja, alltså, absolut. Och det här, och på den tiden så nämndes ju inte översättarna överhuvudtaget i boken. Det finns ingen, men hon har själv, i några av dem som jag har, så har hon kryssat för dem som hon har översatt.
Ja, ja, ja.
Så att man kan spåra det om man vill. Men det var så hon började. Och sen tyckte hon att fasen också att det där kan jag ju skriva själv. Så började hon att skriva verser och det här. Och så småningom så gjorde hon en bok som hon blev prisad för, verkligen. En versbok som heter Rappens på blås upp.
Och då är vi på 1940 eller 50 jämt kanske?
Där vi 40-50, början på 50-talet.
Ja. Och Rappens på Blåsopp, det är ju ett roligt namn, men det handlar alltså om familjen Rapp som bor på ett ställe som heter Blåsopp. Och den är skriven på vers. Ja. Och det var väl kanske i synnerhet inom verskonsten hon excellerade.
Ja. Precis.
Och hon var rackare på meter och rim.
Mycket, mycket. Och det här var ju då, de bodde i Alingsås på den tiden, och det här var ju då en vad ska man säga, det beskrev barnen som fanns på den här gatan som deras hus fanns på. Och den heter då Tusentösa gatan. Mm. Och det var så fint. Och det finns många jättefina verser där som man kan ta till.
Har vi Rappens på Blåsopp här?
Nej, den tyvärr så är den utlånad. Och här och var så finns det ju i de här böckerna så finns det ju verser från Rappens på Blåsopp. Men då fick hon då det här Svenska Dagbladets stora pris för den boken, och hon ansågs vara helt nydanande inom barnlitteraturen. Och det var hon ju mycket glad för. Men innan det här så kom hon med sin bok till vad heter förlaget som Astrid Lindgren var på?
Rabén och Sjögren.
Rabén och Sjögren. Hon kom då till Rabén och Sjögren, till Astrid Lindgren, med sin Rappens på Blåsopp. Och min man Martin, han beskriver det här. Han var med, han var 10 år, och han var med vid det här besöket i Stockholm. Och det var ett ganska kyligt möte. Britt blev inte erbjuden att ta av sig sin kappa till exempel. Hon fick sitta mitt emot Astrid. Och det var ganska formellt. Och hon hade liksom hatt och handskar fortfarande på sig. Och det blev bara nej från Astrid. Hon tyckte inte att det var... hon tyckte inte om det helt enkelt.
Och hon så kanske såg en konkurrent.
Det vet man ju inte, men man kunde nästan ana det. Men sen vände hon sig till Bonnier, så där var det ju Stora Famnen. Och sen dess så var hon ju knuten till Bonnier i princip.
Men det här är ju intressant. Alltså, 1945 är ju sånt där märkesår inom svensk språk i barnlitteratur. Då debuterar både Tove Jansson och Lennart Helsing, och så kommer Pippi Långstrump det året. Och tror jag Åke Holmberg, som sen skriver Ture Sventon, jag tror han också debuterar då. Mm. Och sen så under andra halvan av 40-talet så är ju barnlitteratur ganska hett, och det visar sig att den här Pippi Långstrump, den skapar ju många sköna miljoner åt det här förlaget Rabén och Sjögren, som lite grann har gått på knäna fram till dess. Och, och Bonnier så har ju blivit erbjudna Pippi, men tackat nej. Så att de är ju desperata och vill ju ha.
Visste jag inte.
Nej, precis. Så att de hugger nog de som... Jag kan tänka mig att många aspirerande barnboksförfattare vid tiden går till Rabén och Sjögren och förläggaren Astrid Lindgren, för hon var ju trots allt det också. Och får de då nej, så är Bonnier snabba att rycka åt sig dem istället.
Ja.
För att det här var någonting man ville ha som förlag.
Mm.
Och Britt G. Hallqvist är ju sen, som vi har sagt flera gånger, hon är ju som oerhört flitig. Och ger väl parallellt med att hon gör allting annat, så ger hon ju också regelbundet ut barnlitteratur.
Ja, hela tiden. Och hon var ju helt fenomenal, kan man säga. Otroligt effektiv hela sitt liv. Också från tidig barndom har man förstått att hon var effektiv i sitt arbete. Hon hade till exempel 3 stycken skrivbord i sitt rum. Och det ena skrivbordet var för barn, och det andra skrivbordet för översättningar, och det tredje för allt det här som har med kyrkan och sånt att göra. Psalmer och så.
Just det, hennes 3 ben skulle man kunna prata om.
Ja.
För att, ja, precis, hon skrev ju också oerhört mycket för kyrkan. Ja. Alltså hon var inblandad i psalmbokskommittén och hon skrev psalmer. Ja. Och hon skrev också mycket så här bönböcker och versböcker, ja, för kristna barn och så.
Precis. Ja, men alltså hon var ju inom, om du tittar i psalmboken, så finns det bara en som har flera publicerade psalmer i den, och det är Frostenson. Han har två flera än hon. Och det är då egna psalmer och sen är det då översättningar och bearbetningar. Så att oerhört produktiv var hon.
Och sen så, om vi nu är på liksom begynnelsen av hennes karriär, alltså nu är hon ju då i 30 plus åren, va? När hon börjar publicera sig. Mm. En av hennes, som en sån här viktig milstolpe, är väl hennes översättning av T.S. Eliot.
Ja, Knepiga katternas bok heter den på svenska.
Ja.
Den var ju någonting, alltså en bok som hon själv säger att hon översatte i en veckas eufori. Att det var något alldeles oerhört roligt. Och hon har ju fått så mycket beröm och kritik för dem. Och om du vill så kan jag läsa en vers.
Det vill jag gärna höra.
Då ska jag göra det här. Den blev ju sen en musical, den här Cats.
McCavity's a mystery cat. He's called the hidden paw. For he's the master criminal who can't defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, McCavity's not there.
Men det här, De knepiga katternas bok, och om det så, den heter om kattnamn. Att ge namn åt en katt, det är knepigt som katten. Det finns inte många som duger till det. Man grubblar sig tokig av grubbel om natten. Ett namn är för lite, en katt vill ha tre. Först har vi namnet som används där hemma. Det enkla, rejäla som Peter och Tom och Viktor och Jonathan, Hugo och Emma. Förnuftiga namn som en var tycker om. Men om man vill undvika banaliteter så kan man väl flottare namn hitta på, som Plato, Admetus, Elektra, Demeter. Förnämliga namn, men rejäla ändå. Och sen ska man hitta något säreget åt en. Något ovanligt kattnamn med resning och glans. Så katten kan känna sig stolt och belåten. Och snurra mustaschen och svänga sin svans. Och sådana namn har jag några på lager. Som Munkustrapp, Kvaxo och Korikopatt. Och Bomba, Lurina och Fille på dagar. Det är namn som blott bärs av en endaste katt. Till sist ska ni veta att Misse och Missa har något som inte för människor är. Det namnet som ingen i världen kan gissa, som katten om natten i hemlighet bär. Och ser ni en kisse som tyst mediterar och grubblar försjunken i länstolens famn, då vet ni med samma på vad han funderar. Han grundar och blundar, begrundar sitt namn, sitt nattliga, kattliga, evigt ofattliga, allra förtegnaste, egnaste namn.
Ja, det är en fin lite rimfläta där.
Den är fin.
Old Possum's Book of Practical Cats,
ja,
heter den i original. Det var alltså den stora modernistiska författaren T.S. Eliot, känd för The Wasteland,
ja,
som skrev den här lite grann, tror jag också, på lust och eufori. Precis. Som en sorts liksom, ja, nonsensprojekt.
Ja. Hon fick ju otroligt mycket beröm för den här av kritiken som sa att den var ju faktiskt bättre än originalet.
Ja.
Och då,
jag hoppas att de inte sa till T.S.
Alltså hon tog ju till sig, jag slickar i mig det, säger hon. Men samtidigt så skruvar hon på sig, för hon säger att det är inte sånt som man vill höra som översättare, för du har inte mandat att göra någonting som någon har skrivit bättre för att man själv tycker det. Men det här tillkom i lust, sa hon, och det är ju inte långt från originalet heller, det får man ju säga, men hon tyckte att hon fick lite för mycket beröm.
Ja, det var ju ödmjukt av henne. Alltså, T.S. Eliots bok kom 39 och Britt Gries kom 49, och den ansågs vara en så kallad oöversättbar bok.
Ja.
Men hon bevisade då att det så icke var fallet. Men du säger någonting intressant där om hennes syn på sig själv som översättare. Ja. Att översättaren ska inte överglänsa, utan ska vara följsam. Precis. Mot originalet.
Ja, och det är liksom översättarheder. Ja, alltså det är någonting som, det är som man är.
Men det här blir också någon form av genombrott för henne.
Ja.
Och den kommer 49 och den här Rappens på blåsopp kommer 1950. Och så från och med nu har hon en författarkarriär.
Ja.
Vilka verk framhöll hon själv?
Det finns vissa barnlyriken så var hon väldigt förtjust i att översätta. Men sen framhåller hon ju då hon blev ju ombedd att översätta Shakespeare för Dramaten. Hon har 13 stycken dramer som hon har översatt för dem. Och så översatte hon Faust. Och hon håller nog både Faust och Shakespeares dramer som sina främsta. Så vitt jag har kunnat se.
Ja, hon översätter alltså Goethes otroligt avancerade och svårbegripliga, får man nog säga, pjäs. Det var till och med den som heter Ur-Faust, alltså den han skrev redan som ung. Ja. För det är väl den versionen som Inge Pinge Bergman sätter upp på Malmö stadsteater.
Aha, det kan inte jag svara på.
Nej, men jag tror att jag vet vad jag pratar om. Säkert. Jag tror han sätter upp den 58 och då är det ju i Britt G. Hallqvists översättning. Och hon får så mycket beröm för den att hon blir lite anmodad att även översätta Faust 2,
ja,
som är ännu knepigare och jobbigare och bökigare.
Ja, alltså det tog 10 år av hennes liv, det här. Och det här, hon hade inte tänkt göra nummer 2.
Nej.
Men på baksidan av nummer 1 så hade förlaget sagt att de räknar med att snart kommer nummer 2. Och då kunde hon liksom inte låta bli det. Men det här, det tog mycket av hennes tid. Hon var väldigt glad för att göra det, och många gånger så var det jobbigt. Och inom familjen så myntades det ett sånt här uttryck som lilla flickan Susanne, yngsta barnet, sa strängt att shh, mamma faustar.
Ja, ett sånt verb som är ganska begränsat användningsområde.
Precis.
Det funkar bara i familjen Hallqvist.
Ja.
Men då innebar det att då satt Britt och tänkte lite extra.
Ja, hon hade ju en oerhörd disciplin när hon jobbade, så att det var stängda dörrar och ingen kom in i hennes arbetsrum.
Men då har vi också förstått att hon översatte både från engelskan och tyskan. Mm. Var det fler språk hon behärskade?
Hon översatte ganska mycket från franskan också. Och sen har hon översatt vad ska man säga, lite japanskt och sånt här via engelskan.
Ja, just det. Studsöversättning,
så det finns, det finns allt möjligt sånt. Men främst var det då tyska, engelska och franska, skulle jag säga.
Ja, och sen vet jag att hon översatte från danskan.
Ja.
En av min barndoms stora favoritförfattare, Ole Lund Kirkegård.
Jaha.
Som skrev Lille Virgil och Gummitarsan och Albert i Kallebud. Även det är ju Britt G. Hallqvists översättningar.
Det är roligt att du nämner det, just för att hon sa att när det gäller översättningar och språk, så sa hon att danskan är mycket svår att översätta. Det är bland de svårare språken att översätta för en svensk. Alltså.
Ja, där finns ju, man pratar om falska vänner.
Antagligen.
Så här, ordet rolig, som ju betyder lugn då, på danska. Ja. Alltså, det finns så många fällor man kan råka gå i. Man tror att man förstår sammanhanget när man läser det.
Jo.
Men man måste läsa det en gång till.
Mm. Så att, men det nämnde hon särskilt. Så bodde hon ju i Danmark i 2 år. På Färnö, som det heter. Hon hade ett bomholskt stipendium. Så där skrev hon Nalles poesi. Och den skrev hon också, hon gick på Hedarna där. Hon hade tre verk på gång just då. Mm. En av var Figaros bröllop.
Mozart.
Och Etienne Glaser var med där och träffade honom där också. Och så hade hon ett arbete med att skriva svenska för barn med skriv- och lässvårigheter. Och det är väldigt krävande, för att du får ju bara använda vissa ord av viss längd och sådär. Så att det är verkligen inget som man kastar ur sig hur som helst. Och för att liksom lösgöra sig från de här kraven som också ett libretto sätter på en. Det är mycket rytm och man ska tänka på hur den som sjunger inte har en massa konsonanter i början av orden och
just det.
Allt sånt här. Mm. Så att det var mycket arbete där. Och då skrev hon, gick hon ute på hon var en person som promenerade jättemycket, långa promenader. Gick hon på Hedarna där på Färne och så fantiserade hon ihop sin bok om, som heter Nalles poesi, som hon själv tycker att är något av det bästa som hon har gjort. Och den har liksom lanserats som barnbok, men det är det ju inte, utan det är ju för vuxna. Och det, hon tycker att det är en del av henne själv.
Just det, det är ett antal olika verser som handlar om en sliten teddybjörn.
Precis.
Och apropå det så kan vi komma in lite grann på familjen Hallqvist, Nyman, Henschen.
Ja.
Den här sprängakademiska familj hon kom ifrån.
Ja.
Jag har alltid, sedan jag var en liten pilt i den här stan, varit väldigt medveten om Britt-G. Hallqvists existens. Min mor jobbade när jag var barn på St. Claes, som är ett stort eller en stor psykiatrisk institution eller var det i södra Lund, och där fanns det en legendarisk professor som hette Eberhard Nyman, som var min mors store och kanske enda idol i livet.
Ja.
Och han var ju lillebror till Britt-G. Hallqvist.
Precis.
Och han hävdade med emfas att Nalles poesi, den handlade om honom.
Ja, det tror jag inte är riktigt. Det kanske fanns några drag av honom där, för att de hade nog gemensamma drag.
Mm.
Men det här, Britt har nog sagt att det är lite mer hennes eget alter ego. Men det finns många dråpliga, roliga verser i det. Jag vet inte om du vill höra någonting just nu, eller?
Ja, jag vill alltid höra. Jag vill höra dig läsa saker på din klingande finlandssvenska.
Tack ska du ha. Ja. En gammal knegare är jag som skriver vers varenda dag. En petig gammal vanebjörn som vill ha ordning i sitt hörn. Jag gillar inte hål och smuts. Jag trivs med tvål och tvätt och puts. En duk med fläck och klick på klick, det är en pina för min blick. Ja, jag är noggrann och förnem. Men om jag skulle bli bohem, jag skulle gå med lång kalufs och skäggstubb här och där och rufs. Jag skulle ligga hela dagen och aldrig bädda min divan. Jag skulle gå på fest var kväll med öl och vin och skrål och skräll. Men säg, när skriver en poet som är bohem? Tja, ingen vet. Jag tror jag avstår ifrån fest och hål på strumpan. Det är bäst. Att få kalufs som en bohem för mig är ett stort problem. Mitt skrivbord, det ska vara snyggt, för annars känns det inte tryggt. Här har jag pennor, där linjal. Jag håller rätt på var pinal. Det är nog svårt att bli bohem när man är noggrann och förnem. En gammal knegare som jag vill skriva vers varenda dag. När livet går sin gilla gång, då kan man ägna sig åt sång. Då kan man segra över gikt och skallighet och skriva dikt.
Det är som att jag har fått personlig audiens hos Stina Ekblad när du sitter och läser för mig. Men det här låter ju absolut självbiografiskt. Ja. Du skriver ju här om någon som diktar. Var det så här, är det med sanningen överensstämmande att hon ville ha ordning och reda? Hon ville inte ha bohemeriet.
Ja. Och ingen som fick komma in där och peta i hennes i hennes papper och saker som hon har ordning på.
Och det krävs kadaverdisciplin för att ha den.
Ja, verkligen.
Produktionstakten.
Det finns ju mycket roligt här, till exempel en om när Nalle är sjuk och ligger med temper i rumpan, men hon hade en grej som jag också stötte på flera gånger, att hon avskydde att bo på hotell. Utan hon bodde hemskt gärna hos många av sina vänner och också hos mig hemma i Finland. När vi bodde.
Och hon hade ett stort kontaktnät.
Mycket stort. Och så det var ju inte bara här i Sverige utan också i Finland, men här i Sverige bodde vi ju också. Hon var med oss mycket. Men då skriver hon, vad jag tänker på är att man har haft henne som gäst och det har varit trevligt. Och så får man läser man i Nalles poesi, hennes vers, att vara gäst. Du Nalle, ropar Lillan en morgon. Lillan var ju då hans mamma på matte, ja. Vad ska man säga. Mm. Nu ska du få höra något roligt. Vi är bjudna till moster och morbror på fredag och vi får stanna ända till söndag. Tänk att ligga borta i 2 nätter. Huh, sa Nalle med en rysning. Vilka framtidsperspektiv. Jag struntar i att resa bort, för nu är hemma bäst. Där tar man glad sitt morgonbad, men usch att vara gäst. I gästrum sitter lampan fel och kudden är för platt. På en schäslong så kort och trång man får en fasans natt. Sen tror man vill sova ut. Man suktar efter te, men munnen torr och magen knorr. Men ingenting tycks ske. Man väntar ivrigt på en fläkt, en doft av rostat bröd. Men inget känns. För tvivlans gräns man uppnår pö om pö. Nå, äntligt hörs en skön musik av klang, en klang av fat och kopp, och gästen får en kaffetår med vinerbröd som dopp. Nej, hemma vill jag helst vara helst och njuta glad och fri. Min säng, min stol med morgonsol och early morning tea.
Jaha, ja. Det här var tacken, tänkte du, som tagit emot henne i ditt hem.
Ja, jag vet ju vad hon vill ha på morgonen, men jag blir lite betänksam över att man vill skriva en sån här vers.
Mm. Jag vet. Ja, men det är väl en sorts... Även om hon säkert uppskattade...
Hon kanske inte tänkte på att någon kan ta illa vid sig.
Nej, utan det var ju Nalle som tyckte så här. Det var ju inte Britt.
Jo. Förstår vad du menar.
Men du, jag var inne lite grann på genealogin här och den här brokiga familjen hon kom ifrån. Hon var född Nyman. Mm. Hennes pappa heter Nyman, hennes mamma var född Henschen. Och det är... Henschen känner vi ju igen från svensk kulturliv. Där finns ju illustratörer och textilkonstnärinnor och annat. Mm. Och Nymännen, de var väl då främst naturvetare, va?
Ja. Hon hade ju 5 bröder.
Mm-hmm.
Dag, den äldsta, han var en legendarisk korrekturläsare på Dagens Nyheter.
Jaha, okej. Okay.
Och så har vi Gert som var ingenjör, textilingenjör och författare, skrev flera böcker när han bodde i Berlin med krigets utbrott. Och så har vi Olle Nyman som var distriktsveterinär, eller han var läkare förresten, i Visby. Han stannade där. Och vem har vi kvar?
Eberhard
som blev psykiater. Och hade väldigt mycket gemensamt med Britt. De kunde recitera dikter. Det var nästan en envig mellan de två när de satt igång. De kunde ju allting utantill, för de kom från ett hem där man läste dikter alltid.
Och sen så finns det också släktband till Silla Ingvar och hela familjen Ingvar.
Absolut,
som är också en,
ja.
Bortsett från Silla som var kuplettsångerska och estradör, och så var ju resten av familjen hjärnforskare och är väl fortfarande i talande stund. Det är väl någonting man är i familjen Ingvar, punkt.
Absolut.
Det är det vi gör.
Ja.
vi tittar på hjärnan. Så att så här klassisk akademiker och konstnärs släkt.
Ja, absolut. Det är fascinerande släkt. Mm. Verkligen. Morbror folk är, alltså morbror, det är Brits morbror, men i vår familj så var det ju morbror folk. Morbror folk var gift med första äktenskapet med Thiels dotter, Signe Thiel.
Alltså Ernest Thiel, ja. Den här bankdirektören som skapade den stora konstsamlingen som fortfarande finns.
Thielska galleriet. Och Signe Thiel hade ju också en känd syster, Karin tror jag hon hette, som tillhörde de här bohemerna i Berlin. Och den här danska, vad heter han nu med den här skräcken?
Alltså den norske konstnären Edvard Munch.
Edvard Skriet. Munch, ja. Han har ju, det är ju hennes bild av de här. Hon var liksom en vampyr kan man säga. Så att det var två. Signe Thiel var ju då jag tror att hon var en aktiv feminist på den tiden. Och sen, de skildes så småningom sen. Och så gifte han om sig med en tysk akademiker.
Ja, just det. Och går man liksom uppåt i släkten så...
Salomon, ja, jag vill... Det är dit jag glömde bort.
Ja, Salomon...
Folke Hensen var son till Salomon Hensen.
Ja.
Och Salomon Hensen var ju en världsberömd läkare. Och han upptäckte till exempel syncentrum. Och det upptäckte han genom att han hade så många sådana... Alltså, utan soldater som hade mist synen, som han undersökte och det här, och då upptäckte han syncentrum i nacken. Sen blev han kallad till tillsammans med en tysk Vogt hette han och några andra professorer till Lenins sjukhus. Lenin hade ju fått slaganfall. Och så blev han kallad till Lenins sjukbädd och bodde där ganska länge. Och då fick morbror Folke följa med som assistent åt Salomon Hensen. Och det har han skrivit i sina memoarer om. Det är ganska roligt att läsa.
Mm. Så att, ja, det här är en släkt som har på något vis rört sig över jordklotet.
Precis.
Och det är alltså då
och kvinnor
Brits,
ja.
Brits morfar.
Ja. Och kvinnor som också var väldigt duktiga, de blev ju professorer och blev, ja, märkbara kvinnor, många av dem.
Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
Ska vi gå tillbaka till Britt G. Hallqvists värv? Alltså, från och med 50-talet så får man en bild av att nu är det tre pennor då som är i ständig rörelse. Och hon springer mellan de här olika skrivborden.
Ja.
Det här kyrkliga, var kommer det ifrån? Hennes far var präst?
Nej. Hennes far var lärare i franska. Han var filosofilicentiat i det här i franska och kanske det var tyska, jag glömt. Wilhelm Nyman, som pappan hette, kom ju från den finska delen av släkten. Och det var hans far som sjökapten från Finland, Österbotten. Han förliste i skärgården på västkusten. Och sjöförklaringen där tog sin tid och då blev han förälskad i hotellets... restaurangens dotter och blev kvar där och gifte sig. Och det var ju då en sjökapten. Och där Martin berättade att de rodde en gång ut till den här ön som jag snart kommer att komma ihåg namnet på.
Jag väntar med spänning.
Ja, och då var det en gammal man som rodde båten åt dem. Och så frågade de om de kände till någon finne som hette Nyman. Oh, ja, sa den här gubben. Den brukar de skrämma barnen med att om ni inte är snälla så kommer han och tar er.
Oj.
Men då visade sig att den här Wilhelm, han hade läshuvud och gick vidare. Så att, och så träffades de då, Dagny och han någonstans var det nu kan ha varit, och gifte sig och fick 6 barn.
Men visst finns det någon
koppling, var det? Mm.
Fjällbacka, Camilla, ja. Läckbergland. Ja. Nej men det finns ju någon, var hon gift med en präst, var det så det var?
Hon, nej, alltså,
hon, visst hade hon någon form av prästerlighet alltså, i familjen?
Hon var ju inte kyrklig av sig och kommer inte från ett kyrkligt hem.
Nej, jag har läst att hon inte ens var konfirmerad.
Nej, hon gick och läste tillsammans med sina väninnor här i Lund. Men sen insåg hon att efter samtal med den här prästen, det var någon känd person som inte jag har lagt på minnet, kom underfund med att hon var nog inte tillräckligt stark i tron. Så hon konfirmerade sig inte. Men hon var ju oerhört förtjust i, redan som barn så blev hon fascinerad av saltarverserna, saltarsalmerna. I alla fall så sa hon att det var ett sånt fascinerande språk. Att det var någonting som man kunde suga på och tänka på om och om igen. Så att hon gick i kyrkan ibland och då gjorde hon det enbart på grund av psalmerna och evangelierna. Men sen blev hon ju, så gifte hon ju sig med Sten som var präst. Då.
Ja, men det var så det var.
Ja.
Hon hade prästerskapet väldigt, ja, nära in på sig.
Och då var hon ju, alltså de träffades ju här i Lund och Sten som hennes man hette. Han läste ju litteraturhistoria också. Så blev han ju präst också. Och Britt som då rycktes från det här studentlivet i Lund med allt vad det innebär och kontakterna. Hon fick ju då flytta med Sten som var präst ut till landet i små städer och de hamnade från Vargön nära Vänersborg till Alingsås där de bodde ganska länge. Och där skrev hon ju också Rappens på blåsopp till exempel. Och då kan man ju fråga sig, skriver Inge Löfström i sin bok om Britt G. att hur i herrans namn kunde hon vara prästfru? Hon hade ju liksom inte, hon kunde inte sy, hon kunde liksom ingenting av de här, hon hade inga sådana talanger som att vara en riktig prästfru.
En sån som förväntades av en, ja, prästfru i småstadssocieteten.
Ja, precis.
Hon skulle hålla i syjunt, ja, och sånt. Var
allt
tanken.
Det här. Mm. Och då så fördrev hon tiden med att hon skrev små spel för bibelspel kan man säga. Som barnen fick uppföra och det blev oerhört populärt. Och hon är lite rolig för att hon berättar om den tiden där i samband med att hon ser på barn med respekt och att barn är intuitiva och att barn upptäcker falskhet och allt möjligt på ett mycket tidigt liksom på ett annat sätt än vad vuxna tror. Och så berättar hon om en sann historia då om sonen Martin.
Alltså, din förvänta man.
Ja. Ja, som var då lite på 3 år. Och var med mamma. Då hörde till historien att Martin han hade 157 elefanter som var sådana här imaginära elefanter som man fick akta sig för att trampa på och allt det där. Och de släpade han på. Och det här och så kom det då en lite inställsam dam fram till prästfrun då. Och Martin stod bredvid där och så sa hon ja. Goddag, lille Martin. Hur står det nu till med alla dina 157 elefanter? Pojken stod tyst en liten stund och så sa han att med dov röst, de är döda. De dog 12. Och så var det liksom inte så mycket mer att säga där. Hon dröp av.
Och det här var en historia som Britt gärna återberättade.
Ja, gärna, precis.
Som ett exempel på barns oberäkneliga, ja, fantasi, ja, eller? Ja, jag förstår. Ja, just det. Och de här bibelspelen du nämnde, sådana skrev hon också många.
Ja.
Jag kom i kontakt med Britt-G. Hallqvist också. Som, alltså när jag gick på lågstadiet hade jag en mycket religiös fröken.
Ja.
Som heter Helvi Westrup. Hon läste dagligen, tror jag, texter av Britt-G. Hallqvist. Ja. För det var ju sådana här liksom lättillgängliga berättelser för barn. Med ett väldigt tydligt kristligt budskap.
Ja. Mm. Det stämmer.
Och jag tror jag har sett en del av de här spelen spelas upp i EFS-kyrkan i Eslöv på julavslutningar och så. Men sen så skriver hon ju då som sagt alla dessa översättningar. Du nämnde 17 stycken Shakespeare-översättningar för...
Bara
13. För, och det var för Dramaten allihop.
Det var Dramaten då på uppdrag av Dramaten. Och hon jobbar ju med Sjöberg, av Sjöberg och Ingmar Bergman. Och så var du på Stadsteatern också. Men hon är lite rolig när hon berättar om... hon sa att Sjöberg var ju oerhört lärd. Och hon lärde sig hemskt, hemskt mycket av honom. Och han lade sig i hennes syn på... Ja, hur ska man säga? Han lärde henne att översätta på ett annat sätt än hon kanske var van vid. Och de hade ett mycket fint samarbete.
Och han var Dramatens som store husregissör innan Bergman tog över. Han hade väl sin storhetstid på 50, 60, 70-talet. Han dog på cykeltur på väg till eller från repetitioner tidigt 80-tal.
Jaså.
Han blev påkörd och dog mitt under pågående repetition.
Det visste inte jag.
Men de två hade liksom ett nära samarbete.
Ja, mycket.
Och sen så tog då... Ja, Bergman fanns ju redan, men han... Mm.
Men alltså Sjöberg, alltså de hade en gedigen och diger brevväxling som finns bevarad på UB här i Lund.
Universitetsbiblioteket.
Ja. Och så skillnaden mellan Ingmar Bergman och henne, eller Sjöberg, det talar hon ofta om, att Bergman var ju inte lärd precis. Men han var spännande och han regisserade hela sin omgivning hela tiden. Hon berättar att han bodde ju då i Stockholm i en stor fin lägenhet. Och när de skulle gå igenom några av de här pjäserna, då så hade alltså Britt, hon rökte som en bortvind hela tiden. Hon var verkligen en, alltså hon rökte i ett. Och så sa hon att hon var ju alltså lite till åldern kommen, så att hon behövde gå och kissa emellanåt. Och det hade hon förklarat för Bergman, sa ja. Och det här, och röka fick hon, men han hade då en jättestor sån här spis à la Askungen, om man föreställer sig. Så att där fanns en pall, och in i eldstaden på den pallen fick hon sitta och röka. Så att, och där satt inte bara hon, utan där fick också Harry Schein sitta, som umgicks med Bergman. Och så kunde han då säga att ja, nu får du gå och kissa. Och så
fick hon fick det hårda och Bergmans tillåtelse.
Ja, precis. Ja. Han regisserade allting omkring sig stenhårt. Så att han hade ju själv slutat röka då i någon av de här vevorna, så att han ville inte att någon skulle röka hemma hos honom.
Nej, han lär ha varit en fanatisk antinikotinist efter att han själv gjort sig av med begäret.
Just det.
Ja. Men det var också Bergman som sa det här som berömda om hennes mellaninitial.
Margareta Schildt, som blev en väldigt god vän till henne, var hennes förläggare på Bonniers. Och hon skriver i ett förord till den här berömda Gräset skrattar dikterna, så skriver hon om just det här. De umgicks ju i Stockholm, och de gick ju på Rish, och hela Rish upphörde att fungera när de hörde Britts skratt, för hon hade ju fruktansvärt rostigt rått och roligt skratt.
Tobaksfärgat.
Ja, jo, absolut. Och sen berättar hon då att hon uppfattade Britt som en glad gamäng, och hon blev ganska förvånad när hon senare gästade henne i Alingsås och upptäckte att hon inte bara kunde laga en alldeles utmärkt god mat och snyta sina fyra barn, utan att hon dessutom var gift med en präst. Det hade liksom inte funnits utrymme för, det, för familjen på deras möten. Men så skriver hon då om att de hade mötts som slutkläm här, att de hade mötts på Färöarna, på Färnö i Danmark. Och hon var alltid lika anspråkslös mitt i all berömmelse, och det stämmer. Alltid lika vändfast, alltid lika spontant glad när någonting roligt händer. Som i Sjusjön i Norge, det här, hur man uttalar det på norska.
Ja, det är svårt att säga på finlandssvenska.
Ja. Telefon till fru Hallqvist, säger jag vid trisen där vi sitter vid vår lunch. Matsalen är full av gäster. Jag väntar. Efter en lång stund kommer Britt glatt hejande med lyftade armar som en segrare. Det var Ingmar Bergman, säger hon. Han har just gått igenom min översättning av Hamlet. Vet du vad han sa? Nu vet jag vad G står för i ditt namn. Jaha, sa jag. Hon är döpt i Gärda och hon var lite hemlighetsfull omkring vad det här G-punkt betydde. Genial förstås, sa han. Britt Genial Hallqvist. Och det har ju följt henne.
Ja, det är väl ett omdöme. Alltså, den kommer från den store magonde himself.
Ja. Jo, han var mycket förtjust i henne.
Jag försökte ta reda på vad det är hennes översättning av Trollflöjten som han televiserade.
Du kan ha rätt, för att hon hade hemma alla de här skivorna, Trollflöjten, inspelningarna. Så att, och hon hade bara sånt som hon själv hade gjort. Så det kan tänkas.
Ja, för i så fall är ju hennes översättningar också spridda internationellt.
Mm.
Bergmans televisering av Trollflöjten med Håkan Hagegård och så. Det var ju som en internationell succé, och den sjungs alltså då på svenska.
Ja.
När kärlek vaknar till en kvinna i mannens hjärta, att stundom känna hjärtat brinna, är även kvinnan sällan låt.
Hon översatte också Jesus Christ Superstar.
Ja, precis.
Jag vet ej vad som hänt mig, så har jag aldrig känt.
Den som användes från tidigt 70-tal till att Ola Salo prompt skulle göra sin egen när han gjorde den på Malmö Opera 2008.
Och där finns ju en rolig historia om den. Jag vet inte om du har hört den.
Hur som helst, kanske inte lyssnarna har gjort det.
Nej. Det var ju så här då att hon översatte ju då Jesus Christ Superstar, och den som hade huvudrollen där var ju Abbas Agneta Fältskog.
Jag tror det är 1972.
Mm, något sånt. Och då så... det var lite skoj, för hon har berättat det här för mig också. Speciella svårigheter... Det här skriver jag då Inge Löfström i boken om Britt G. Hallqvist. Speciella svårigheter var det med Jesus Christ Superstar. En sångerska, sedermera stjärna i en känd sånggrupp, ville ha sin text ändrad. Britt berättar... När jag protesterade mot hennes förslag sa hon: har du läst den engelska texten? Och började dra den för mig. En annan komplikation uppstod när de ungdomliga sångarna ville ändra folkmassans rop. Han hedar till han ljuger. De kunde alltså inte förstå skillnaden. Och till yttermera visso ändrade de mot Britts veto i texten och påstod sen att de hade varit tvungna att förbättra översättningen.
Oj då. Ja, men här blev lite generationskollision. Agneta Fältskog tyckte att Britt-Marie Hellqvist använde lite för ålderdomligt språk.
Ja, ja, ja. Hon tyckte inte alls att det var
i någonting. I den här musikalversionen av Bibeln.
Så det som... Ja, det är den här...
I don't know how to love
how
him.
How to love you, ja, just det.
Jag skulle tippa att den mest bekanta Britt-Marie Hellqvist, det mest bekanta Britt-Marie Hellqvist-verket för min generation är en barnvisa som heter Var bor du lilla råtta?
Ja, precis.
Var bor du lilla råtta i en hatt? Vad gör du klockan åtta? Jagar katt.
Dessutom kan man tillägga, om man som jag är född 75, så heter den stora julkalendern, den heter Trolltiden.
Ja.
Den skrevs av Maria Gripe och hennes dotter Camilla, men sångtexterna skrevs till större delen av Britt-Marie Hellqvist.
Ja, helt och hållet. Ja.
Så Knåda, Knåda och Pärlor och paljetter och andra gamla hittar, Evergreens, är också signerade Britt-Marie.
Ja.
Pärlor och paljetter la jag i min säck. Allt som är för måste jag ta väck. Människor har för mycket pengar, glitter och guld. Därför har jag stoppat hela säcken full med pärlor och paljetter.
Jag läste någonstans något omdöme om henne att hon kände inga genregränser. Alltså det var inte bara att hon klev mellan dem, hon erkände inte att gränserna fanns.
Nej, hon var gränsöverskridande, skriver någon här.
Ja, och det, så är det ju verkligen när man tittar på vad hon åstadkom. Men hon hittar, det betyder inte att hon liksom blandar in, liksom, blandar ihop saker på något vis. Att hon petar in liksom, Bibeln där den inte hör hemma.
Utan
när hon översätter Ole Lund Kierkegaard och de här liksom, gamänghistorierna om olika liksom, danska white trash barn. Då är det ju det... språket och det tilltalet.
Ja,
ja. Det finns en sorts fördomsfrihet i hennes sätt att angripa. Det är, alltså när man lägger vissa verk bredvid varandra så är det ju som omöjligt att förstå att det är samma människa som har varit inne och formulerat detta.
Nej, det är lite svårt att faktiskt att omfatta allt det där som hon var ju så otroligt beläst, lärd och hon hade ett hästminne. Hon kunde saker utan till, ja, på ett häpnadsväckande sätt verkligen. Så att, ja.
För som författare i eget namn, då var hon etablerad främst som barnboksförfattare, men även som psalmdiktare.
Ja.
Skrev hon också så kallad vuxenlitteratur?
Inte just. Hon skrev en versbok i sin ungdom, alltså dikter, riktiga dikter, och den fick ganska ljummet mottagande. Förenklat hette den. Sen gjorde hon inte det, utan hon höll sig till översättandet och barnen.
Du, innan vi satte igång inspelningen så läste du en liten... en liten vers, den är orimmad, men det var väl ur den här, va?
Ja.
Det är ju boken Jag ska fråga Gud.
Det, just det. Och här finns en vers om två verser som jag hade. Gråsuggan heter den. Tänk att Gud är bekant med gråsuggan. Hon som är så liten och ful. Ingen tycker om henne, utom Gud kanske. Ja, för annars skulle han väl inte ha skapat henne. När hon kryper fram under sin sten ropar han: hej gråsugga! Det är skönt att ha någon som säger hej till en. Den är fin.
Ja, men det är det här lite naivistiska tonfallet som liksom understryker att vi är alla skapade av vår Herre.
Ja, Och så här den här andra som heter den där pojken. Den där pojken har det bra. Han får vara ute så länge han vill och lägga sig när han har lust. Han får äta när han vill och hur han vill. Ingen säger åt honom vad han ska ha på sig för kläder. Ingen bryr sig om honom. Ingen. Gode Gud, du måste nog hjälpa den där pojken.
Ja. Ja, det är en väldigt inkännande liten text. Upplevde du henne som inkännande?
Ja, mycket. Hon var alltså... hur ska jag säga? Hon var väldigt godhjärtad. Genuint godhjärtad. Hon trots alla sina... vad ska man säga? Hon var ju kritisk till väldigt mycket och kunde vara... riktigt avspisande och allt med sånt här. Men genuint godhjärtad, hon ömmar för de små och folk som hade det sämre och illa ställt. Hon ställde alltid upp. Faktiskt.
Ja, men det låter som en människa som det är väl värt att komma ihåg.
Ja.
Ja. Och nu har vi suttit här och kommit ihåg henne i en dryg timmes tid. Så att jag tänker att vi kanske är färdiga. Jag misstänker att vi som sagt har missat det mesta och det viktigaste.
Ja,
men så är det alltid i den här podden.
Så är det.
Man kommer på i efterhand vad man borde ha sagt hela tiden. Men jag tror att vi ändå ska sätta ett litet utropstecken eller möjligtvis ett semikolon för den här diskussionen om Britt G. Hallqvist. Solveig Hallqvist, stort tack för att du tog dig tid.
Tack. Jag tyckte det var jättetrevligt.
Ja, men vad bra. Då är vi minst två som tyckte det. Vet du vad du har tagit dig tid till? Kommer du ihåg vad podden hette?
Ja, snedtänkt.
Alldeles riktigt. Den klipps av Linus Gullin och den mixas av Anne Lundgren. Har du någon aning om vad vi ska prata om i nästa veckas program?
Ja, inte det, Britt G. Hallqvist i alla fall.
Programutsändningen presenterades av...
AB.
Sveriges Radio P1, klockan är 9.
Och här är Ekot. I Los Angeles i USA har det varit stora protester mot landets migrationspolitik. Men trots att både Kaliforniens guvernör och Los Angeles borgmästare sagt att situationen är under kontroll, har president Donald Trump beordrat 2000 personer från nationalgardet till Los Angeles. Så här sa USA-korrespondent Gina Lindberg tidigare ikväll.
Ja, Trump har länge varit väldigt kritisk till dem. De är ju demokrater, både Karen Bass som är borgmästare i Los Angeles och guvernören Gavin Newsom. Och det som Trump gör nu är att köra över dem med ett beslut som de motsätter sig. Men han använder presidentmakten och hävdar att det behövs för att situationen med protesterna är utom kontroll, enligt Trump. Det här är något mycket, mycket ovanligt, att nationalgardet sätts in mot demonstranter. Det har hänt förr, men då har ofta hänt för att delstatens guvernörer har bett om det. I det här fallet ber delstatens guvernör att Trump ska låta bli att skicka nationalgardet. Men nu är beslutet fattat, nationalgardet är på väg in. Just nu är det lugnt i Los Angeles, men nya demonstrationer planeras senare idag, bland annat vid stadshuset.
Sa USA-korrespondent Gina Lindberg. Och vi håller oss kvar i USA men flyttar till östkusten och till huvudstaden Washington DC som just nu står värd för den internationella Pride-festivalen World Pride. Syftet är att stärka hbtq-rättigheter, men firandet präglas också av oro över president Donald Trumps politik.
Pride started as a protest and this year we're hoping to party and protest all in one.
Ja, det var både fest och protest när tiotusentals slöt upp för den internationella Pride-festivalen i Washington. Den regnbågskantade paradvägen passerade bara några kvarter från Vita huset och flera av deltagarna markerade mot Donald Trump.
So now that Trump's back in the White House, it certainly has lit a fire under a lot of us to get more involved, to be more out there, less passive.
Nu när Trump är tillbaka är det viktigare än någonsin att vara aktiv och protestera, sa Lauren och Britt Burr från Maryland. Trumps politik begränsar bland annat rättigheterna för transpersoner, och det har fått vissa internationella grupper att avstå från att delta i Pride-firandet i Washington. Gina Lindberg, Washington.
Sverige. En man i 60-årsåldern omkom efter en trafikolycka i Bergsjön utanför Göteborg idag. Det var vid 17:30 som två bilar frontalkrockade. Mannen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En kvinna och ett barn som satt i den andra bilen ska ha klarat sig utan allvarliga skador, skriver Göteborgs-Posten. Det var Ekot klockan 9 i studion, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Nu söndagsintervjun som den här veckan gästas av journalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow. Programledare är Martin Wiklin.
Ja, men vad kul. Så du gör detta. Ja. Hur ser din vardag ut mer?
Det ska jag fråga dig om, tänkte jag.
Nej!
Hur ser min vardag ut mer? Men du har sagt kill them with kindness. Du har sagt att det har varit ett levnadsmotto. Att döda dem med snällhet.
Ja.
Vad menar du med det?
Det låter ju trevligare på engelska, tycker jag. Mm. Döda dem med snällhet. och det är faktiskt en livsregel som jag har börjat tröttna på lite grann.
Mm. Vilka är det som du tänker ska dö?
Oj, ja, men jag levde nog länge efter den devisen under en tid när jag var ganska rejält ansatt som ung chefredaktör, som modersjournalist och skribent. Jag var tvungen att hitta ett förhållningssätt för att hantera all kritik helt enkelt.
Mm. Vi ska prata lite om den här tiden.
Mm.
Men känner du dig, har du landat?
Är vi igång nu eller ljudtestar vi?
Vi både och.
Jaha, okej, förlåt.
Men känner du att du är redo för att dra
ja,
igång?
Ja, absolut. Jag var tvungen att få i mig lite kaffe bara. Ja. Jag har haft det här som ett mål. Så är det okej om vi... Ja,
absolut.
Jag vet att vi är igång, men du förstår. Nu så är det ute i blodet.
Jag ska bara ta lite kaffe också. Mm. Härlig känsla ju.
Väldigt.
Är det första kaffet?
Ja.
Mm. Bästa kaffet.
Ja, that first sip.
Ja.
Hon började som nöjesjournalist, men har idag så många titlar att det är svårt att hänga med. Ebba Kleberg von Sydow kom fram som rekordung chef på Expressen Fredag och Veckorevyn i början av 2000-talet och beskrevs överallt som ett medialt fenomen. Och då var hon någonting så ovanligt som ett levande varumärke. Någon som kunde få folk att vallfärda till butikerna bara för att köpa samma jeans som Ebba. Idag finns det fler som har det inflytandet, och Ebba Kleberg von Sydow har adderat hovexpertis, entreprenörskap och frågeprogramsvinnare till CV:t. Men nedlåtande kommentarer och hat har förföljt henne genom det offentliga livet. Vad har det satt för spår? Ser hon sig själv som en duktig flicka? Och vad är egentligen hennes nya livsmotto nu när hon lagt det gamla bakom sig?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ebba Kleberg von Sydow.
Tack så mycket. En ära att få vara här.
Vad roligt. Du sa när jag ringde dig att det var osedvanligt bra timing att ha dig som gäst just nu. Vad var det du tänkte på?
Jag tänkte att du tänkte på att det var mycket kungligt som hände just nu.
Ja. Vad är det som händer nu?
Ja, men då var jag precis på väg till ordensförläningarna på slottet, alltså riddarordnarna som delades ut av kungen för andra året i rad. Så det tyckte jag ju att det är ju enormt spännande. Och sen så är det ju också ett kungligt dop i Drottningholms kapell här när en liten prinsessa ska döpas.
Just det.
Och så har vi nationaldagen där ju kungafamiljen spelar en viktig roll i den traditionen.
Mm.
Så det är mycket kungligt.
Mm.
Men det var kanske inte det du tänkte på.
Jo, nej, men,
kanske
precis.
Säger något om min världsbild.
Du är ju mycket inne i den världen just nu. Men det var också väldigt svårt att få till en tid. Det var väldigt små specifika luckor då du ens kunde liksom få till det. Varför är det så mycket i ditt liv just nu?
Ja, så är det nog alltid. Det är ett pussel att få ihop mitt liv med alla de olika roliga projekt och jobb som jag har. Så ser det ut helt enkelt. Det var inte bara du som råkade ut för att få slottar. Det är så helt enkelt.
Just det. Du har ju en bevisad näsa för vad som funkar, vad som blir populärt. Vad är det med kungahuset som lockar?
Ja, men det är... dels tycker jag faktiskt att det är underbevakat, vilket slår mig nu eftersom jag skulle gå på den här utdelningen av riddarordnar. Jag har varit helt nervös. Jag är mycket mer bekväm i på din plats.
Mm.
Med att,
vill du byta plats?
Jag ska försöka hålla mig från att den ovana jag har när jag blir intervjuad att istället ställa frågor tillbaka.
Mm.
Det är inte därför jag är här. Men då kom jag dit till slottet och där är jag. Och det är en journalist från SVT som jobbar med en dokumentär. Det är några bildbyråer där. Det är Expressen. Men det är ganska glest i leden.
Mm.
Och det är väl en sak som driver mig i mitt kungliga arbete, att jag tycker att det är underbevakat, eller det är det helt enkelt.
Men det kanske inte är så stort intresse då, om inte fler
bevakar. Fast jag vill ju ändå tro att det är det. Jag vill tro att det finns ett glapp däremellan skvallerkaraktären på skriverier som ju såklart fyller en stor funktion vad gäller kungligheter, för vi är nyfikna på deras privatliv. Men sen också liksom glappet då mellan kritiken och skvallret helt enkelt.
Mm. Ja, kungligheterna är ju en slags hyperkändisar och en slags projektionsyta för drömmar, flykter, fantasier. Det är inte helt olikt influencers, men de får inte tjäna pengar på sitt varumärke. Men jag är lite nyfiken på vad du tror.
Ja, nu har vi precis som Alen.
Just det, som har startat ett företag.
Precis, mm. Så det luckras väl upp, men absolut.
Även där, ja.
Mm. Vilket är spännande. Ja. En sån sak. Spännande.
Ja.
Där är du liksom historien har varit att så gör man bara inte. Hon får göra det, men hon bör inte göra det. Det vill säga starta.